Ja, vi är tillbaka här igen. Vad blir det? Sjunde, åttonde. Och fort ännu en vecka med härligt fotboll. Förra veckan var så himla bra avsnitt. Det var så jävla bra. Det var så himla bra stämning. Och så här, man får så mycket känsla när vi spelar in podden nu för tiden. Det är så fantastiskt. Det är helt underbart här. Och nu, det är perfekt nu när Petter gör sista avsnittet inför pappaledigheten, vi har ju inga borta på sjukdom alls. Nej, det ser otroligt bra ut. Therese bara kommer in till höger och vänster när hon vill och när hon kan. SVT är ju där också, ska ha sin beskärda del såklart. Ja, så får vi se om Noah har med, Sebastian, Martin, Oscar, Disco, Djurborg. Det är väl, fantastiskt. Ännu en vecka, underbart. Det är helt fantastiskt. Gud vad skönt. Ja. Nu är det en ny poddavsnitt. Jag och så är det väl Petter och Therese. Antar jag. Men ja. Nu ska jag ta hand om mig själv.
Hej och välkomna till Kick and Rush, Sportexpressens Premier League podcast och den enda podden där du behöver följa och se allting Jose Mourinho gör för att förstå alla referenser. Med är alltjämt Petter Landén, närvarande, Therese Strömberg.
Jajamän.
Och Pontus Wennemo.
Ja, det är jag.
Inget riktigt lustigt att säga om idag. Det märks att vi går in i ny svår pandemitid. Luften och kulturen lite, va?
Ja, men jag vet inte om jag någonsin har haft luft under det här året som har kunnat gå ur mig heller. Men jag ska vara helt ärlig.
Det var ju typ två avsnitt där i mitten på sommaren när vi faktiskt kunde vara. Vi fick liksom lov att vara inne på redaktionen och kunna spela in tillsammans i studion. Då levde man.
Ja, då levde man verkligen. Resten av det här året har bara varit skit.
Ja, det blir ju, för att muntra upp oss likt tidigare år, så måste vi lyssna på Chris Camaras julalbum Here's to Christmas. Har ni inte hört det förut så rekommenderar jag det varmt. Det är riktigt bra. Det har ju inte varit Premier League-fotboll. Som Manchester City-supporter kan man säga det på gott, och som Liverpool-supporter så är det ju tråkigt att man inte får lov att se supertalanger som Nat Phillips och någon kille de hittar på gatan, för att det inte finns några spelare kvar i Liverpool som är tillgängliga för spel. Däremot så har det varit landslagsuppehåll och England har spelat mot mäktiga röda jävlarna från Belgien, åkt på stor pisk och fått en ny nationalhjälte i Jack Grealish. För det är ju bara i England man kan få storstryk, bli helt utspelade och ändå känna att nej, nu ska vi bygga landslaget kring den här killen. Det har varit ett jäkla sur om Jack Grealish. Och jag vet inte vad vi ska ta vid. Therese, jag vet att du har starka åsikter i alla fall.
Starka åsikter har jag alltid om det så att ni vill att jag ska ha starka åsikter, för att er önskan är min lag. Men det jag tänkte om den här, på det här ämnet var ju, jag skickade ju en artikel till er också där Danny Mills har varit ute och pratat på Talksport är det väl, om just Grealish, som menar att man behöver lugna ner sig lite med hypen kring honom och att det här är ingen Messi eller Ronaldo. Nu får ni liksom, det är alltid så här att det engelska landslaget alltid, eller att man alltid hittar någon spelare som under en tid är bra och då ska allting bygga kring honom och allting ska kretsa kring honom. Och han tycker helt enkelt att man behöver lugna ner sig. Och det känns väl som att det finns saker att prata om här, både vad gäller Jack Grealish men också om den här företeelsen om att spelare som är bra, hypas de egentligen eller är de väldigt, väldigt bra? Vart går liksom gränsen emellan de två? Så tänker jag. Jag vet att Pontus håller ju med.
Nils, ja. Ja, verkligen. Jag tyckte...
Lät som att jag hade tvingat dig att säga det nu. Ja, verkligen.
Nej, men jag tycker att jag är lite elak mot England. Men det finns ju någon, det finns en så här, den där tydliga det finns något väldigt engelskt med den här matchen, att man förlorar med 2-0, man har bollinnehavet, men alltså Belgien är ju, det är ju så enkelt, den enklaste segern de har tagit någonsin typ. Man låter ju England stå och hålla i bollen och inte komma till några farliga lägen, samtidigt som Jack Grealish får springa runt och göra lite klackar och sånt där. Och det är ju liksom, det är det som inte blir lite problemet med Grealish, att han gör ju en jättebra match och han har varit hur bra som helst den här säsongen. Men hans roll är ju också lite grann att skapa lägen, och skapa väl noll lägen i matchen liksom. Åtminstone in i straffområdet. Och det är ju liksom det är lite problemet med Grealish, att man lyfter upp honom så bara wow, vilken spelare, han är så himla himla bra. Och det är han är superbra. Alltså han har varit en av Premier Leagues bästa spelare de första 10 omgångarna den här säsongen. Men han är ju inte Messi Ronaldo. Alltså, och det är ju så väntat att England går igång på det här sättet, att hitta sin nya frälsare. Men alltså, det är inte ens säkert att han ska starta i ett EM-slutspel. Alltså han ska ju vara med på tapeten. Fortsätter han så här så har han ju en god chans. Men han är ju fortfarande inte bättre än vad Raheem Sterling är. Alltså, det är ju...
Nej, men är det egentligen Raheem Sterling han ska liksom utmana om plats? Liksom? Är det hans liksom slags ytterforward position han ska ta? För det vi vet med Gary Southgate är att han spelar med 5 högerbackar, 2 defensiva mittfältare och resten så får man liksom slåss om. Och då är det ju, visst, om man utgår från det så är det ju liksom Sterling han utmanar. Men jag tänker mig nästan att Grealish skulle kunna funka kanske framför det liksom defensiva mittfältsblocket som Southgate spelar med. För att skapa ytor och passa fram till, vad ska man säga, de mer snabba Rashford och Sterling och sånt som de har längre fram i plan.
Jag tycker ju spontant att Grealish är bäst i sista tredjedelen. Att när han har, alltså, hans utgångsposition till vänster i Villa, när han får dribbla in i straffområdet och så vidare. Det är ju liksom hans bästa roll. Jag vet inte hur bra han är som spelfördelare riktigt, om jag ska vara ärlig. Där är ju McGinn och Douglas Lewis som liksom får ta del, den göra den, sköta det i Villa. Men det är väl om man ska utmana Mount och vara någon form av trekvartista. Jag vet inte heller vad Everton, eller vad Everton, England, simmar mina känslor för landslaget fotboll. Nej, men vad England har, vad Southgate England har för liksom för strategi och för plan och för tankar till inför EM. Ska de spela med Henderson, Declan Rice och Mason Mount i en tridenter på mitten, eller vad är tanken? Det är lite svårt att säga.
Alltså, oavsett, kommer det i England inte att kallas för en tridente?
Nej, det får man säga. Men jag spontant skulle vilja ha honom till vänster. Och då helt plötsligt konkurrerar han med Sterling, Rashford, Jadon Sancho, Hudson-Odoi. Det är ju liksom, då är det ju en hel uppsjö med spelare som utmanar honom om platsen. Så ja, jag vet inte.
Men skulle man inte kunna påstå då att Jack Grealish erbjuder kanske någonting annat trots allt? Alltså jag förstår vad du menar, att Grealish kanske ska utgå ifrån vänster, kanske jobba i den sista tredjedelen, men att det är ju inte, alltså Sterling är ju mer ett djupligt hot än vad Grealish är. Alltså, men Grealish har ju ett sätt, och kanske jag tänker i dagens fotboll där det pressas väldigt mycket, Grealish har ju en förmåga att kanske slå sin gubbe på ett sätt som Marcus Rashford inte gör, eller som Sterling inte gör, i alla fall inte på samma sätt. Han erbjuder ju någonting annat. Är han liksom inte kanske den rollspelare som England saknat, och det är därför det blir sån hype, Therese?
Jo, men alltså det är klart att det kan vara så. Och sen så hela den här grejen med att det blir en hype kring vem man ska bygga laget kring och inte, det har väl kanske just med den grejen att göra, att här kommer det in en kille som är någonting annat. Här kommer det in en kille som vi har saknat. Vi vet inte om att vi har saknat det, men nu när vi ser det så vet vi att vi har saknat det. Och det är så här vi måste spela, och det här måste vi hänga upp hela vårt spel på, för då kommer det att bli jättebra. Jag tror att det är den, liksom, det är den tanken som sätts igång, som blir till någonting som då upplevs som att det är en väldigt, väldigt hype som kanske blir lite överdriven. Men det kanske också är så, alltså det beror ju alldeles på hur vill man spela och vilken typ av spelare vill man ha på planen. Ja, då får du ju bygga, det är ju baserat på vilken typ av spel du spelar. Så att det är ju inte givet, jag håller med Pontus att det är väl inte givet att han ska vara en supercentral nyckelfigur i ett EM nästa sommar, om det nu blir någonting. Men jag förstår ändå som sagt att den här hypen blir, och den är så här. Det är också lite så här, den är lite mysig. För att det är inte så jävla mycket annat som är så jävla kul just nu. Låt då liksom engelska landslagssupportrar vara helt lyriska över att Jack Grealish är jättebra i år. Alltså så här, det finns inte så jävla mycket annat att vara glad åt just nu.
Ja, alltså,
jag ska bara säga att den som tycker att England ska bygga sitt lag kring honom är ingen annan än Harry Redknapp, som i en krönika på The Sun skriver: "He reminds me of the great Alan Hudson." Någon Chelsea-legendar som jag givetvis inte har någon som helst relation till. Jag kan även säga att Football 365 har en väldigt rolig rubrik som är: "Jack Grealish is the new Gaza after Ross Barkley." Vilket gjorde mig orimligt munter. Jag har också sett att efter Belgien-matchen så har Jack Grealish nu kopplats ihop med egentligen alla toppklubbar i England, om vi nu kan kalla Arsenal för en sån. Det är, rätt ofta så anklagas ju brittisk press för att så här, de upptäcker Lionel Messi först när han gör ett hattrick mot Manchester United efter att ha varit världens bästa fotbollsspelare i 10 år. Men är det så att England först nu har upptäckt Jack Grealish?
Ja, det är ju det. Alltså typ. Alltså, det
är
ju...
Men hur är det möjligt? Förklara detta fruktansvärt bakvända land för mig.
Ja, men okej. Ja, men det är ju så här, för att först i början när han kom fram, då var han a regular lad who went down to Greece and had a fucking pint and threw some out there. Liksom så här, då var han en vanlig snubbe som inte klarade av att ta hand om sitt liv och sin karriär. Nu är han en vanlig snubbe som inte klarade av att ta tag i sitt liv och sin karriär, men är också lagkapten i Aston Villa, som gör den där lilla grejen att jo, men han är ändå ansvarsfull. Så han liksom så här, han har den där regular lad och han är ansvarsfull kapten, och det liksom så gifter sig i en perfekt symbios för England i någonting som de liksom inte, det är liksom det hela den här George Best och Kevin Keegan-grejen. Att de brinner, de, på Gascoigne för den delen, de vill ju verkligen ha den här, ja, men den här riktigt stökiga personen som ändå är fan briljant. Det är det de har saknat. Och det har de inte haft. Ross Barkley var ju nästan där, men han där följde lite grann på, ja, men på kapacitet kanske. Och Jack Grealish har ju först nu liksom fått bli kapten och leder Aston Villa till att vinna med 7-2 mot Anfield. Det ska man inte heller underskatta, att den segern, vad det betyder för brittisk media. Så...
Men jag vill ändå återkomma till den frågan som jag ställde när jag någonstans introducerade det här lilla Jack Grealish-segmentet. Alltså, vart går gränsen mellan att en spelare gör det bra en stund och är superhypad och att det faktiskt är en klassspelare? Förstår ni vad jag menar? I och med att det alltid återkommer till att ja, han är jättebra men han är inte Messi. Ja, han gör jättemycket mål men han är inte Ronaldo. Och det är ju svårt. Alltså de två, så finns det väl några till i fotbollshistorien också, men den typen av spelare har ju satt en väldigt, väldigt hög ribba. Och det är ju inte rimligt att tänka sig att varje ny spelare som är jättebra ska kunna vara lika bra som Messi lika länge som Messi har varit så bra, om vi jämför med honom. För att det är bara helt orimligt att det ska finnas en massa sådana spelare i världen. Och det vet vi att det inte gör. Men vart, liksom, när kan man säga att en spelare är en genuint jättebra spelare, och när är den bara hypad men inte tillräckligt bra? Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså, men från början så handlar det om, alltså, och det här ogillar jag egentligen att säga med tanke på vilket gebit vi jobbar i, men jag vill ändå säga att i den brittiska medielogiken, det är här detta skapas, för att Jack Grealish hinner ju knappt liksom klacka bollen över Thomas Meunier innan Harry Redknapp har liksom börjat diktera in sin alltså England borde bygga sitt lag kring honom, krönika i The Sun. Och sen så kommer liksom Daily Star och Daily Express och hittar på att han ska till Chelsea för 70 miljoner pund. Och sen så bara direkt på det så är det liksom så här, Danny Mills slår upp The Sun, bara va? Han målas ut som Lionel Messi. Inte ordagrant, men det är så Danny Mills tolkar det. Och då måste han slå tillbaka mot det. Så egentligen har ju liksom inget hunnit hända. Men i det brittiska liksom lilla medieuniverset så händer allting samtidigt. Däremot, alltså det man faktiskt skulle vilja se är ju, för att återknyta till det du frågade, bara så här, nej, självklart måste man ju inte vara Messi eller Ronaldo för att du ska liksom lyftas upp och vara någonting som du kan bygga kring. Jag bara önskar att det kunde, i just Jack Grealish fall så måste han ju få lite mer tid i det här sammanhanget innan du kan göra någon typ av bedömning överhuvudtaget. Känner jag.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså det är ju, han har ju inte hunnit, alltså det, jag vet inte, det blir så himla konstigt just det här fixeringen av att liksom ha en, att ha liksom den här messian som ska rädda England. Så räcker det inte med Kane? Nej, men han är inte tillräckligt vanlig snubbe. Han är för mycket hänga på gym och käka proteinbarer. Jack Grealish tycker ju också om att åka till...
Är det det Harry Kane utstrålar?
Det är Petter du beskriver nu.
Ja, men... Nej, men Harry Kane utstrålar ju inte att åka till Mykon och så spöa en gris. Det är ju liksom...
Det håller ju Harry Maguire till ju.
Ja, men han är ju för dålig.
Det är ingen som säger att de ska bygga sitt landslag kring Harry Maguire, eller?
Men han har ingen flärd eller liksom den där. Han har inte heller den utstrålningen. Jack Grealish, där finns ju bilder på honom när han ligger utslagen på ett golv med en vodkaflaska i handen när han är 19 bast och gör sin Premier League-debut. Liksom. Det är ju den typen av spelare England vill åt. Och problemet blir då att man säger bygg laget kring honom, och då kommer det vara så här, ja, fast är han egentligen tillräckligt bra för det? Jag skulle säga att nej, han platsar inte i en engelsk startelva i EM. Men det, gör de inte det så kommer det ju bli en shitstorm. För är han liksom, är han bättre än Raheem Sterling? Nej, det är han ju inte. Jag tycker ju inte det. Och det är så här, det är honom han egentligen konkurrerar med, eller Jadon Sancho. Det är, ja, jag vet inte. Det blir en konstig personkult som man måste liksom, som alla måste följa.
Det slår mig nu att England har ett så här extremt, alltså baserat på det du beskriver, Pontus, har England ett så här extremt destruktivt sätt att se på vem som är liksom, vem är den personen som ska vara viktigast för dem. Det är nästan som när man är så här, ja, men det är som att man vill ha liksom i en relation, man vill ha liksom en fuckboy som är liksom så här, man vill ha liksom den här snubben som är liksom jävligt så här laid back och som kan vara lite så här, och så liksom får man köpa då att ja, men då kanske han går runt och kanske han är lite otrogen eller liksom går och liksom så här blir för full och kommer inte ihåg vad han har gjort och så där, men han är ändå snäll också. Alltså det blir lite så här, det är så här extremt destruktivt att det är just den där personen som du beskriver som ska vara Englands liksom bästa, liksom den de älskar mest. Det känns ju, det där måste de nog liksom, de måste nog rannsaka sig själva lite där.
Ja, men det har ju varit liksom, det har varit hela Englands bild av fotbollen sen 50-talet, alltså sen George Best slog igenom egentligen, som det har liksom varit den drömmen om the football star, inte som en fotbollsspelare utan att vara en stjärna på alla sätt och vis, att vara David Beckham liksom.
Det är ju en sunkigare version av The American Dream, att vara arbetarklassläden som jobbar sig upp och sen får do a few misses in his life.
Så att, ja, exakt. Det är så här, man vill ju alla män i Storbritannien som, eller i England då, som sitter och vill kolla på fotbolls-EM, de vill ju
George Best var väl nordirländare.
Ja, absolut. Ja, men han var ju en stjärna i England. Men de vill ju ta en, de vill ju ta en pint med Jack Grealish. Och det är liksom, det är, värdet i det är ju så jävla starkt. För att de vill gärna träffa på honom i Mykonos. Ja, oh, it's a bloke from Aston Villa. Hey, I'm a pint lad. Ah. Och så liksom, det är liksom, man vill ha lite ryggdunkar. Och drömmen om fotbollsstjärnan är ju så mycket större i England än vad den är i Sverige till exempel.
Mm. Så det är fint ändå att vi kokar ner det till att idoliseringen och kulten kring Jack Grealish är för att England egentligen har hittat sin första liksom fuckboy sen George Best. För David Beckham var ju ändå så tidigt ihop med Victoria att han blev ju aldrig riktigt fuckboyn. Alltså i bästa fall kanske mannen, om man ska anknyta till en nuvarande debatt.
Ja, men Jack Grealish är ju liksom, det är ju, han har ju potential att bli Paul Gascoigne. Genom lite tabletter bara inför en FA-cup-semi så är det ju, då är han ju där och kör.
Mm. Det är du och Football 365 som har utnämnt honom till nya Gaza.
Ja, fin kombo.
Ondskans axelmakter i vissa ögon, en fin kombo i andras.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Skriv som något, snacka så. Discussions from Britain. Svepinetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Okej, steg ett i nyhetssvepet är ju, får vi ju säga, att det har varit ett par uppmärksammade uppköp i engelsk fotbollsvärld här. Kanske framförallt två stycken. Sunderland som köpts av miljardären Louis Dreyfus. Jag kommer inte ihåg vad hans förnamn var. Om det var Samuel eller Robert eller någonting. Hans pappa är tidigare...
Julia, tror jag.
Ja, nej, tyvärr är det ju inte någon Seinfeld-referens det här. Jag blev otroligt glad och trodde det först. Men det är alltså... Hans pappa var gammal ägare av Adidas och Marseille. Han har köpt Sunderland i alla fall. Med hopp om att göra dem till... en ny stormakt och visar ju såklart fram emot nästa säsong av Netflix-serien. Men kanske ännu mer så är det ju att Wrexham, ett nordwalesiskt lag, köpts av Hollywoodstjärnorna Ryan Reynolds och Rob McElhenney. Känd från, om ni har sett det, Always Sunny in Philadelphia. Nej. Kulturskymningspodden Kicken Rush, jag är inte jätteförvånad. Ni ska få lyssna på pressmeddelandet i alla fall, eller presentationsvideon som Wrexham kör ut på Twitter.
Not sure what to get your special someone this holiday.
Tired of them opening the same old scarf or sweater? Try Ivor Williams Trailers.
Ivor Williams Trailers has been Britain's leading trailer manufacturer for over 60 years.
Nothing says I'm thinking about you and your horse like Ivor Williams Trailer. Tilt bed, beaver tail, tipper, horse box, livestock, you name it.
So, if you're looking to really wow them this year,
and you own livestock,
visit
Ivor Williams. Why are Rob and I pitching a Northwalian trailer manufacturer?
Well, because we just became owners of Wrexham Association Football Club, and they're our team sponsor. You may have never heard of Wrexham, the racecourse ground, or
Ivor Williams,
but you will. So to the Wrexham Supporters Trust, thank you for your faith and trust in us. We are humbled and we're already getting to work. Oh, this is really happening.
Pausa där, för det blir inte roligare än så. Men det är alltså Talking Heads, Ryan Reynolds och Rob McElhenney som sitter och gör reklam för, alltså, trailer manufacturern E4 Williams, som är Wrexham AFC's huvudsponsor. Och det är liksom fotbollens steg in i den postkapitalistiska världen är alltså ett sånt här otroligt underligt konstprojekt som detta är. Det har ju också kommit fram att för 8 år sedan så var det en tjej från Wrexham som twittrade "You never know when Ryan Reynolds is going to turn up in Wrexham." Som Ryan Reynolds nu har svarat på: "I just did." Så jag fattar inte, är det här legit? Är det här ett konstprojekt? Vad är det? För man fattar ingenting. Hur har ni reagerat på de här två uppköpen?
Alltså jag undrar, för det första så har jag en fråga. Har Ryan Reynolds och den här andra killen som jag aldrig någonsin hört talas om någon slags koppling till landet i fråga ens? Är de därifrån? Nej, okej. Nej, okej. Okay. Nej. Okej, okay. det var min... så min första reaktion på just det där var ju förvirring. För att jag fattade inte varför de skulle köpa just den klubben. Men okej.
Okay. Det finns ju en historia av detta. Jag vet inte om ni kommer ihåg när Michael Jackson, alltså The Neverland Thriller av Michael Jackson, köpte Exeter City.
Nej.
Nej, det har han ju gjort. Han bjöd väl in... Uri Geller, den tyske illusionisten, och David Blaine, och lät dem trolla för spelarna och sånt. Så att det är inte liksom den första liksom väldigt underliga historien i fotbollsengland.
Men just det här köpet av... Dels så tycker man ju att det är... det blir ju så, för att hur mycket man än försöker intala sig själv om att man är med på att fotbollen är liksom en industri och att den är väldigt kommersialiserad och att så här, ja, vi kan inte komma ifrån att det är så, så tycker ju liksom fotbollsromantiken i en att det blir lite äckligt också, eller ganska jättemycket äckligt, när som det här Ryan Reynolds-grejen, det verkar ju enbart handla om egentligen att de vill ju göra en någon slags dokumentär då om, de vill ju köpa upp klubben och sen så vill de ju göra någon slags Hollywood production av det hela och ja, de ska liksom dokumentera hur de då förhoppningsvis ska stiga genom seriesystemet och allt sånt där.
Ja, exakt. Och det här är ju klubb som är medlem, eller var i alla fall fram till det här medlemsägd. Vilket ju liksom, men å andra sidan så, så röstade 98% av medlemmarna igenom det här. Så någon form av föreningsdemokrati fanns det ju i beslutet. Men ja, nej, det är ju liksom att de gör det för the laughs. Vilket ju är lite trist med en sån, alltså det är ju en anrik klubb där. Det är ju verkligen, det är ju världens tredje äldsta klubb. De har haft spelare som Jonathan Walters till exempel, Tom Heaton,
ja, bara en sån sak.
Ian Rush till exempel. Så det har ju varit en del spelare där som har liksom, det, ju, det finns ju stora namn som har varit i Wrexham och spelat liksom. Och det är lite trist att man ska, att det ska bli en rolig grej för Ryan Reynolds och som kan skämta lite grann på Twitter typ. Så får man hoppas att det kanske, ja men går det bra så är det skoj, men det är ju också, det ger ju en liten annan lönefördel, löner på, de har säkert lönetak som i League 2, men jag kan tänka mig att det ger lite andra möjligheter ekonomiskt med en sån dokumentär och att de lite andra möjligheter de andra klubbar får i närområdet. Så det är lite trist, det där är ändå de klubbarna som man har liksom så här, gräsrotsklubban i England har ändå varit det som har, det är där det har funnits demokrati, det har funnits medlemsägda klubbar. Så det är lite trist, men också lite skoj.
Men det här gör ju också att man ser, ska bara säga en kort sak, Albin Ekdal sa det under förra veckan här under en presskonferens med landslaget när han fick frågor om det här som vi har pratat om mycket i podden, att det är så otroligt mycket matcher och liksom, ja, är man rädd, börjar man känna att man inte orkar mer, börjar bli jobbigt mentalt, är man rädd att liksom man kommer ta slut helt och hållet om några månader och sådär, och han diplomatisk och sådär väldigt rak som han alltid är, bara konstaterar att vi jobbar i världens största nöjesindustri, och just så här, där bara punkt på något vis, alltså det här är någonstans Det svaret kapslas ju också in ännu mer av det här ja, men som vi pratar om nu liksom, att det är ju verkligen så med fotbollen och allt fler på tal om kommersialisering och allt det här inser ju att ja, men här finns det pengar att tjäna, även fast jag egentligen inte bryr mig överhuvudtaget om vare sig fotboll i sig eller den här klubben eller egentligen resultat eller vilka spelare som är här, utan jag vill bara ha pengar och det finns det goda möjligheter att göra.
Ja, men det är konstigt någonstans att det här känns liksom äckligare än att någon sån här multimiljardär köper upp liksom, alltså en Glazers United, alltså så här, Citys ägargrupp är ju kanske en annan sak och kanske även Abramovich, men jag vet inte varför det känns värre att Ryan Reynolds köper Wrexham än att Glazers köper United.
Jag tror att det blir mycket mer lättrelaterat för gemene man att en skådespelare som du eventuellt och som i mitt fall har hört talas om någon gång tidigare, men att det är en människa du kan relatera till som är en skådis, som är ja, men som bara liksom själv är någon slags, jag tror att det blir mer, jag vet inte hur jag ska formulera mig, men jag tror att det blir mer lättrelaterat för människor att såhär, ah, här kommer en skådespelare in och köper en klubb, än att såhär, åh, här kommer en miljardär eller en regim eller vad det nu än är som är liksom mycket svårare att ta på. Den här snubben vet man vem han är, man har sett filmer han har varit med i och nu ska han äga en fotbollsklubb. Jag tror att det mest är den, alltså att det blir så mycket, mer, mycket tydligare för den. Hela den här kommersialiseringen blir mycket tydligare när det blir så här.
Okej, vi tar oss friheten nu när vi vet detta och vi vet att vi har rört oss in i postkapitalistisk fotbollsvärld, världens största nöjesindustri, som magnaten Albin Ekdal sa. Om ni hade fått välja en person och en klubb den skulle köpa, vem hade ni valt och varför?
Ja, det här har inte jag hunnit fundera på. Man måste ha någonting som passar väldigt, väldigt bra.
Mm. Du kan parkera det som Olof Lund säger i Filip Fredrik Alla mot alla och vi går vidare till Pontus. Har du någon?
När du visade lite runt i din lägenhet så hade du en tavla på George Costanza. Och jag tänkte att det vore väldigt kul om George Costanza råkade köpa Newcastle. Att vara såhär, att vara en slump
så här, alltså, vi pratar rollfiguren nu, inte skådisen Jason Alexander.
Nej, rollfiguren, alltså, rollfiguren. Att han såhär råkat såhär bara sen för, ja men, Mike Ashley tröttnade och la ut den för en krona och, han, och så var det någon, så blev det en auktion och han råkade av misstag lägga 2 kronor för att han trodde att han skulle köpa ett nytt slott eller någonting. Och så får han tvingas han flytta till Newcastle och liksom, och det går, allting går åt helvete. Det hade varit kul.
Har du skickat din pitch till Larry David för att se om han och Jerry Seinfeld kan tänka sig att återuppta serien nu när de har?
Ja.
Ja, det är intressant. Det ska vi säga. Therese, har du kommit någonstans?
Nej.
Då kan jag säga så här att jag har tänkt lite på det och jag skulle vilja att Zlatan Ibrahimovic köper Liverpool. För att Liverpool är en väldigt välfungerande klubb just nu och allting som Zlatan investerar i går ju fan åt helvete. Vi har kläderna, vi har parfymen, det är bara det här tuggummit kommer snart skita sig. Jag ser liksom Zlatans intåg i Liverpool FC där han värvar Memphis Depay för att han är ett lejon precis som Zlatan och de startar på topp tillsammans. Som liksom verkligen steget ner i avgrunden för Liverpool igen. Så det är faktiskt ett köp jag skulle vilja säga. Marcus Rashford, känner ni till? Åh gud, vilken Sebastian Mattsson start. Vilken Sebastian Mattsson start på den talan. Det var så han gjorde när han behövde tänka. Carl Bildt kör när han torkar på orden för att liksom kunna fundera. Seb körde alltid Marcus Rashford eller så här, känner ni till? Daily Mail, eller Mail on Sunday, skrev i helgen tror jag det var en artikel med rubriken "What a result! Campaigning football star Marcus Rashford has bought 5 luxury homes worth more than £2 million. Ska vi bara säga så att 2 miljoner pund landar väl strax över 20 miljoner kronor, va?
Ja.
Och så kan man dela det på 5 och då har du strax över 4 miljoner per hus. Och jag vet inte exakt hur den brittiska bostadsmarknaden ser ut, men liknar den Stockholm så behöver 4 miljoner för en bostad verkligen inte vara ett luxury home.
Var det verkligen 4, alltså var inte det 2 miljoner pund per hus, tror jag?
Är det så?
Välkommen till Kick and Rush, där vi har koll på grejerna.
Ja, verkligen.
Jag vet, han köpte ett hus för för 2 miljoner pund i alla fall.
För det, nu är det bra podd här.
Mm.
Ja, det här är... Detta är varför ni ska välja oss.
Skitsamma, han har köpt hus för jättemycket pengar. Det spelar väl ingen roll?
Ja, han har köpt hus för jättemycket pengar. Marcus Rashford har själv adresserat detta och delat Daily Mails... site på Twitter skrivit: "Okay, so let's address this. I'm 23, I came from little, I need to protect not just my future but my family's too. To do that, I made a decision at the beginning of 2020 to start investing more in property. Please don't run stories like this alongside references to campaigning." Jonathan Liu på The Guardian kallar för Mail on Sunday's artikel för en sinister attack on a young black man. Har Jonathan Liu rätt? Är Daily Mail egentligen bara The Sun i annan kostym? Eller är Marcus Rashford en vidrig kapitalist som spottar på arbetarna?
Kan börja med att
observera att det finns ingen gråzon här. Antingen så är ni helt för det ena. Jag vill inte ha något jävla så här resonerande för och emot, utan bara välj en sida.
Ska jag flika in nu att det var 2 miljoner pund totalt? Vilket innebär att de här husen kanske inte är så luxurious.
Varför i helvete ifrågasatte du mig då och förstörde hela min setup?
Ja, nej men det var för att jag förutsatte att att luxurious homes inte kostade 4 miljoner pund i Manchester. Men tydligen. Det är ju klart att Daily Mail gör allt i sin makt. Alltså det är ju lite... Om man har läst den för detta Expressen-journalisten Sebastian Mattssons bok Blad om Kalle Klick, så skriver han en del om ragebait. Det har väl framförallt använts väl en del av i amerikanska valet till exempel, att man vill få folk att känna ilska över att läsa en rubrik till exempel utan att sätta sig in i situationen. Man gör vinklar för att folk ska bli arga. Och det här är ju klassiskt, en klassisk sån, en sånt jobb, att Daily Mail vet ju att det här kommer att uppröra folk. Framförallt de som inte gillar Marcus Rashford. Och det är ju i någon form av kampanj mot honom, nästan. Eller det kan man ju misstänka med tanke på ägarsituationen och så vidare. Men och inte minst då för att skapa engagemang och spridning av sitt innehåll. Och det är ju, det vill vi ju inte ha, va? Ingenting av det. Så nej, men det är klart att Ilmail är rasistiska svin som försöker att trycka ner en ung svart kille.
Alltså jag har två stycken saker att säga här. För det första så kan jag inte förstå att det finns människor som inte tycker om Marcus Rashford. Jag vet, fattar inte vilka de människorna är. Och för det andra så... Eller okej, då var det tre saker. För det andra så håller jag med Pontus. För det tredje också så har jag så otroligt svårt att se vilka människor det är också som köper den här vinklingen på det hela. Att här är liksom en ung kille som tjänar svin mycket pengar och gör jättemycket bra, alldeles uppenbart. Men han är också ett svin som köper ett hus till sin mamma typ. Alltså så här, jag har så svårt att fatta vilka det är som är så här, fy fan, vilket jävla as. När man läser och man har liksom hela bilden klar för sig. Det är vad jag hade att säga om det.
Ja, nej, men det är det som är liksom grejen. Antingen så gör Daily Mail det här bara för att kampanja mot Marcus Rashford som person, eller så gör de det för att ragebaita för att få engagemang på Facebook och få klick och så vidare. Det är de två alternativen. Och man får kanske gissa att det lutar lite mer åt att de som äger Daily Mail och de som ofta har åsikter på Daily Mail inte är jättestora fan av Marcus Rashford och hans kampanjande som inte riktigt... Det går liksom inte hand i hand med Boris Johnson och Tory-regeringen liksom.
Utan det ska sägas att miljardärsägaren av Daily Mail, Jonathan Harmsworth, som är fjärde Viscount Rothermere, betalar inte skatt i Storbritannien överhuvudtaget, utan han har offshore-bolag. Man kan ju veta det i alla fall.
Det ska man veta.
Men så här då... Bara för att vara djävulens advokat, och det är kul att vara poddens Paul Merson och kanske flirta lite med de ondskefulla makterna som är Mail on Sunday och The Sun och de här. Om han köper ett hus till sin mamma, absolut. Men om man investerar i bostäder, hjälper till att driva upp priser och gör det mycket tuffare för liksom vanligt folk att få en ordentlig bostad. Skulle inte Marcus Rashford i förlängning kunna bli en person som skapar segregation och en bostadsmarknad likt Stockholms, där så här typ ensamstående kvinnor skriver på Blocket så här: hej, jag skulle vilja ha en bostad, och få svar om en 36-årig sexmissbrukare från Sankt Eriksplan liksom.
Den såg du på Twitter.
Kul. Jaha, den Twitter jag också läst. Men är det han gör? Alltså jag har inte riktigt förstått varför han har köpt de här bostäderna heller.
Det är väl inte så noga med detaljer vem som gör vad, svara på frågan bara.
Det är väl investering han har gjort. Alltså han har ju valt att investera sina pengar. Och det är väl liksom så här, det är bra att investera i fastighet liksom. Och för många, man kan ju se det på ett sätt att vissa, eller många hade kanske inte haft råd att köpa de där husen, utan kanske behöver hyra dem för att de inte har 2 miljoner pund att lägga, eller 4 miljoner kronor på att lägga på ett hus. Eller vad man ska göra. Men det är klart att det finns ju problem med att äga flera bostäder också. Så att 36-åriga ensamstående mammor slipper söka lägenheter i inneboende hos 36-åriga sexmissbrukare i Centralsplan.
Ja, jag ville bara att vi kunde belysa det från ett annat håll ändå. Det är svårt att säga någonting. Alltså det är ganska tydligt. Framförallt är det snyggt att det finns de här Twitter-kändisarna som Bearded Genius, om ni inte följer honom så gör det. Som redan när det började gå väl, alltså när Rashford fick igenom sina så här skolmilsreformer, att han sa att vänta bara, för att det kommer liksom... De kommer inte kunna hålla sig från att slå tillbaka, och de kommer försöka sänka honom som person. Och de kommer göra det via sina medier, liksom, de mediekontakter de har. Och de verkar ju få rätt nu. Och det är ju liksom både imponerande och läskigt samtidigt att de har lärt sig liksom hur det här funkar, det här systemet.
Ja, alltså ska vi komma ihåg att jag förutsätter att det inte är Marcus Rashford själv som har gått och investerat, utan han har förmodligen personer som jobbar åt honom som han har fått uppgift att investera pengar åt mig, typ.
På tal om tämligen älskade personer som kanske gör tveksamma grejer i vissas ögon, Mohamed Salah var på sin brors bröllop i Egypten här och dansade och hade sig utan munskydd och är nu coronasjuk. Pontus Wijnemo, han är Liverpools 751:a skada eller sjukdom bara den senaste veckan. Och hur tänker du kring beskedet?
Ja, det var ju samma som de 751:a sjukdomsfallen, att man blir väldigt ledsen och tänker på hans välmående. Nej, men det är klart att det är ju supertufft att få utan Salah också. Samtidigt som Robertson och Henderson också verkar vara... kan eventuellt vara borta och missa Leicester. Efter, ja, så vi har ju, finns ju en risk här att vi ställer upp med ganska B-betonat lag. Men också sinnessjukt att ändå gå på bröllop i det här läget. Jag tycker fan att det är klart att du ska kunna så gå på bröllop. Men håll dig borta från festen i alla fall. Mitt, alltså... Fan, tänk på mig. Jag vill att Liverpool ska vinna ligan. Nu måste vi vara försiktiga.
Ja. Det känns jävligt uppfriskande att det för en gångs skull inte är en britt som är en idiot när vi pratar om idiotiska grejer som folk gör.
Ja, visst var det så att det var hans bror som gifte sig?
Ja.
Det är ju svårt att kanske säga så här, du får absolut inte lov att gå på... det här bröllopet, även om det fanns ett rykte var om att Klopp inte lät Mané gå på en begravning, va?
Ja, just det. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men jag känner igen det.
Men Jürgen Klopp, han är ju sån liksom, Klopp, Mr. Klopp Hug, man ska fira livet, inte sörja döden. Det kan man göra sen, så här Klopp, mellan säsongerna. Fira livet kan man dock göra när som helst. Men är det faktiskt så lite som du liksom touchar på? För att det blir ju ofta så när en fotbollsspelare gör någonting som är rör sig i moralisk gråzon, som Salah ändå har gjort i under rådande omständigheter, gått runt på det här bröllopet utan mask och hållit och festat runt. Är det faktiskt så att han förtjänar lite kritik för sitt agerande här?
Ja, det är klart han gör.
Det är klart.
Alltså det för mig det är så här, någonstans så är det ju med liksom det är klart att corona, liksom, situationen ser väl olika ut i olika länder och allt det här. Men att i de här tiderna överhuvudtaget anordna ett bröllop, att bjuda in flera hundra personer, att alla de, eller många av dem, också kommer. Och att man dansar och festar och har det kul och kramas. Alltså det är ju en kedja av idioti som liksom gör i alla fall mig minst lika upprörd som när liksom... ja, men som när man liksom på annat sätt trotsar det här viruset, om man säger så. Och särskilt som vi har återkommit till 49 000 gånger den här säsongen. När du också har ett jobb att sköta som du sen då inte kommer att kunna sköta och du är någonstans en förebild. Du ska ju någonstans föregå med gott exempel i det här. Du ska inte gå på ett bröllop och krama 500 pers. Det är jätteidiotiskt. Det är klart att han ska ha kritik. Alltså, och sen är det så här, ja, nej, det är inte kul att missa sin brors bröllop. Men hans bror kanske inte skulle ha arrangerat ett bröllop just nu heller.
Nej, det är sinnessjukt att han har gjort det.
Det är jättekonstigt.
Skottland fixade en plats i EM-slutspelet. Först och främst, är ni glada?
Det var ju väldigt... Nej, jag blir inte heller skulle, men det var ju väldigt... Eller, jag tycker att det är lite trist att Dan Robertson måste spela matcher i sommar. Men... det var ju väldigt det var ju otroliga scener när de tog sig vidare. Vilket ju såklart är när alla lag går vidare. Men det kändes ändå mäktigt på något sätt.
Ja, du kan väl glädja dig åt att Kostas Tsimikas Grekland inte har tagit sig vidare, va?
Ja, men det var viktigt.
Annars ja, så att han kommer ju vara fräsch, åtminstone. I firandet efteråt så har det sjungits mycket Yes Sir, I Can Boogie från det skotska laget. Och det har blivit så stort i Skottland att den här låten som släpptes för 43 år sedan. Det är så länge sedan att du inte bryr dig om någonting som hände då, Therese. Den har letats upp på iTunes Top 40. Och det finns faktiskt en ganska rolig historia bakom varför den här låten är så jäkla populär. Och det är alltså Aberdeen-killen Andy Considine spelat Aberdeen hela sitt liv, uppkallad till Skottlands landslag först nu som 33-åring. 2015 så hade han sin svensexa i Amsterdam. Så jävla in character. Han har ju liksom inte den här fuckboya star quality, men han har ju liksom din vanliga lärd att ta en pint med aura, Andy Considine, ja, i alla fall. Ja,
det får man ju verkligen säga. What did you stag do in Amsterdam?
Ja. Även du, Pontus, har en vanlig lärd att ta en pint med aura, måste jag säga.
Tack! Det är ingenting negativt att ha det.
Nej, verkligen inte. På den här stag dune så klär han ut sig i drag, också väldigt väntat, och spelar in en musikvideo till Baccarat's Yes Sir I Can Boogie. Denna finns på YouTube, det är bara att söka upp, det är helt fantastiska bilder. Och det har faktiskt gått så långt att Baccarat's sångare Maria Mendiola har pratat med BBC och har sagt nu öppnat för att spela in låten på nytt och sagt I will always thank the Scottish team and especially Andy Considine for making me so happy after 43 years. Och är inte det veckans absoluta feel good story att en kille från Amsterdam som klädde ut sig till en i drag och sjöng en låt nu har gjort Maria Mendiola så lycklig att hon kan spela in Yes Sir I Can Boogie igen. Nej, med det, mina vänner, vi låter faktiskt Skottlands landslags tolkning av Yes Sir I Can Boogie ringa ut den här podden. Vi får se om jag är med nästa vecka eller inte. Kanske, kanske inte. Om inte så hörs vi. Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.